Hej allihopa, idag är jag och Patrik här.
Utan Bartek.
Ja, vi ska ha det stora AI-avsnittet idag och Bartek vill inte bränna några broar så att han flydde fältet. Nej, han var upptagen bara.
Och jag och Anders, vi älskar att bränna broar.
Ja, nu ska det eldas. Verkligen. Nej, vi kan ju börja här tycker jag med det faktum att vi valde i början av poddens inspelningsliv att säga att vi skiter och pratar om AI. Eller till och med inte ens nämna AI överhuvudtaget, för vi är så trötta på det. Och det var ju liksom något år sedan eller mer. Man är inte mindre trött på det nu, kan man väl säga.
Nej, långt ifrån.
Men det börjar inkräkta lite mer på ens yrkesliv på ett sätt som gör att det känns att det ändå är motiverat att prata om lite. Tycker jag.
Lite terapi om inte annat.
Precis. Jag gjorde ju en sån här kvadrantdiagram igår över de två olika leden man kan tycka om eller tycka illa om AI på. Där det ena är som ett verktyg, är det ett bra eller dåligt verktyg? Är en dimension och sen har dimensionen liksom, är det moraliskt bra att använda det eller dåligt att använda det? Så delvis då upphovsrätt, förstör naturen, demokratiska problem, övervakningsproblem och så vidare. Är det så här moraliskt bra påfund eller inte liksom?
Förstör naturen borde nästan vara en egen kvadrant där eftersom den är så påtaglig.
Den är väldigt, väldigt påtaglig. Men om man inte tycker det du och jag tycker, så kan man få för sig att ja, men all innovation som kommer komma ur AI kommer hjälpa oss att hitta på lösningar på problemen. Så att det kostar nu, men
jag har jättemycket att säga om just den, men vi kan vänta med det tills.
Ja, nej, men där liksom, för det är ändå, men det är lätt att fastna i att någon säger, ja, men jag byggde en app med Lovable, och så säger man, ja, men världen håller på att brinna, vad håller du på med liksom? Och det är ju motiverat, men man kan ju också prata om det som verktyget i sig, för att det är ett bra verktyg tycker inte jag är uppenbart, även om det verkar som det på alla idag liksom, att det är jättebra på allting och att det liksom bara bidrar. Och det är väl där jag känner att det blir ett problem ibland, att det inte bidrar, utan snarare sinkar och gör mer jobb och problem. Och det tycker jag är värt att liksom prata lite om, för det börjar bli irriterande, kan man väl summera det som.
Vilken bra inledning. Men jag vill bara säga en liten sak, att jag skulle gärna vilja göra en distinktion mellan AI och generativ AI. För det tycker jag förstör så mycket i debatten med. Att man pratar om, det finns jättemycket bra applicering av typ machine learning och allt det där. Liksom, som används i årtionden på fraud detection och massa sådana saker. Även inom medicin. Utan det som jag ville snacka om primärt idag är nog egentligen generativ.
En jättebra anslagning, verkligen. Jag har haft en käpphäst. Förlåt, kör på dig först.
Nej, jag har en känsla av att det var det du ville prata om också. Inte bara, absolut. Men jag tycker nästan det förstör lite debatten att man pratar om AI. Fast det som alla menar när de säger AI är generativ AI.
ChatGPT och så vidare pratar man om. Exakt. Egentligen. Liksom. Nu ska vi då inte fastna i den andra AI, men jag tycker det är värt. För mig har det varit så här, när AI liksom kom till breda massan, ersatt GPT, så sa jag några gånger att ja, men alla bra appliceringar av AI jag ser nu, alltså även med de nya modellerna, är att förbättra det som redan fanns. Som så här, bildigenkänning, signalprocessning och så vidare, det du nämnde. Liksom, sånt som är dynamisk utvärdering av data för att få ett svar eller få en indikation på någonting. Eller typ CTE-scanbilder och sånt som så man också kan liksom bildigenkänna på ett snabbt sätt. Och där då, utöver då potentiellt kostnaden för att träna modellerna, är en fråga. Men som verktyg är det ju ganska bra där. Och liksom, det är ju röstigenkänning, översättning, sånt som är liksom rör i data in och så får man ut data ut ofta eller ett beslut ut. Så det kan vara bra. Men vi släpper det som sagt, för det är ju verkligen generativa AI som skapar innehåll som man sedan postar på LinkedIn eller internet i stort som börjar bli ett problem, tycker jag.
Jag tyckte det var intressant det du rörde vid innan där med Lovable och liknande verktyg. Huruvida man kan, det är klart man alltid ska, du vet min inställning till det här, Men jag någonstans har jag ändå liksom alltid haft inställningen att verktyg är ett verktyg. Man utvärderar det efter vad det faktiskt kan göra. Och just om man kollar på Lovable till exempel, den kan inte göra så jävla mycket. Alltså du kan skapa React-appar, det är det den kan liksom. Men folk pratar om det som att, ja, kolla Lovable, nu behöver vi inga programmerare snart. Och det är ju långt ifrån sanningen. Alltså det är bara ett rimligt scenario om man inte kan någonting om systemutveckling och programmering.
Om jag gick till ChatGPT idag och sa, jag startar eget företag, jag vill tillverka, jag vill ha ett tryckeri i mitt garage liksom. Kan du ge mig en affärsplan? Så kommer jag få en text som jag tycker låter jättebra, för jag kan ingenting om affärsplaner. Det här är skitbra, det är massa coola ord jag inte känner till. Year over year growth, det låter jättebra. Skicka in det till Skatteverket eller vad som helst liksom. Eller till mina investerare. Men om man ger en sån plan, de skulle bara, fan, är du dum i huvudet liksom. De här orden använder du fel, det är inte så här det funkar liksom, vi måste ha det här, det här, det här. Och där tror jag att Lovable också är. Att om jag vore en investment banker eller något liknande, en alien investor, då skulle jag kunna använda ChatGPT för att skapa grejer jag vet är bra. Snabbare liksom. Som utvecklare kan man använda Copilot eller Lovable eller vad det är för en viss typ av arbete och spara tid i teorin. Också så här lite med en asterisk. Men jag tror, det var Dr. Desch sa det precis nu, att AI är ett expertverktyg. Och det tolkar jag som att det är ett expertverktyg för alla experter, men du måste vara kvar i ditt gebit för att kunna använda det på ett sätt som är liksom bra och effektivt. Så, är du van vid att bygga pockar liksom i vad heter det här som alla använde förut, pockverktyget,
Figma eller?
Ja, men Figma eller någonting sånt liksom, så här. Att då kunna veta, men det här vill en kund ha en pock, det här är viktigt för pocken, och bara säga, ah, nu har vi sett Lovable, bra, då kan jag få en mycket mer interaktiv pock snabbare till exempel. Jättebra liksom, varför inte, om man nu vill använda de verktygen för det. Men det är ju sekunder man tänker att den här appen Lovable, den ser ut som den ska, den har runda hörn, allt är snyggt. Det står att den är liksom accessibility enabled, det är uppe i hörnet med en grön checkbox. Ja, då är det klart liksom, du bara ger det till någon som löser det. Och det är ju liksom ett problem som vi nog kommer att se mer och mer av. Och det är liksom, det är irriterande, men det är också lite kränkande, tycker jag, som utvecklare, att det är liksom, kolla, jag kan ditt jobb nu.
Jo, exakt. Det som folk hade nog förstått mer, eller liksom, jag inser ju att jag inte är en jurist bara för att jag kan ställa juridiska frågor till ChatGPT. Men någonstans så verkar folk tro att, och det här låter lite elitistiskt, men jag står för det. Folk tror att alla är programmerare bara för att de kan be ChatGPT eller Cursor eller Lovable producera lite kod åt dem. Ja. Men absolut, jag tror ChatGPT kan producera en överklagan till någonting, något rättsligt. Men det behöver inte betyda att någon som faktiskt är expert på det där, eller någon som sitter i en domstol eller tycker att, ja, men det här ser rimligt ut. Nej. Utan snarare, jag tror att de använder ChatGPT för att slänga ihop det här, för det saknas de här grejerna, och vad är det här för ord, och den här paragrafen finns inte.
Eller att alla i Sverige har en kutym som alla känner till som jobbar med det här. Men det var inte det här dokumentet, för att det inte är gjort av en svensk jurist. Liksom. Bara en sån sak som inte en ChatGPT vet, för att det är en sån yrkesdetaljer. Liksom.
Exakt. Det, ja.
Det är också lite, alltså det är som sagt, alltså kränkande låter ju lite, kanske lite överdrivet, men det finns en slags...
Nej, men jag tycker inte det låter överdrivet. Det är ju, om du har lagt 20 år... Liksom, om du har en karriär på 20 år bakom dig och du har utbildning och du kan det här in i minsta detalj, och så kommer det någon jävla AD och liksom bara, kolla här, jag har byggt om hela vår app i Lovable, och du tittar på den bara, okej, okay, det här är ju hål i huvudet, vad fan är det här, det ser ju bra ut, men den klarar max fem concurrent användare, hur det är uppbyggt, eller, ja, men du vet, alltså det finns så mycket så här intrinsisk kunskap i att bygga system, att bygga skalbara system, att förstå en domän, att liksom ta höjd för saker som man vill göra sen, att det är inte bara att ska folda ihop någonting och sen är det färdigt.
Nej.
Och jag tycker det är lite kränkande faktiskt att folk bara pissar på 20 års erfarenhet och tror att de bara kan ersätta en. För ska vara ärlig, ingenting som jag har sett pekar på att vårt jobb kommer att vara borta.
Jag känner att tvärtom att det liksom blir säkrare och säkrare ju mer skit folk bygger med de här systemen.
Ja, jag skulle kunna tänka mig så här, absolut vissa jobb som är väldigt, typ om du är väldigt, väldigt nischad in i en specifik plattform, typ WordPress, väldigt, väldigt hårt, och det finns hur mycket träningsdata på WordPress som helst.
Ja.
Absolut, det där lilla segmentet där kanske du måste sänka dina priser lite när folk kan börja bygga sina egna WordPress teams eller.
Ja. Men det är ju någonting
stort
där.
Stort steg.
Och lite som du sa också, att det är svårt att inte kritisera eller försvara sig utan att låta som ett defensivt rövhål som är rädd att bli ersatt av AI, vilket man ju verkligen inte är.
Nej.
Men det är svårt att förklara för någon som gjort en sån här liksom en lovable pock att säga så här: okej, men det här du har gjort, det är det lättaste i vårat jobb. Alltså att sätta ihop det visuella när det väl finns på plats allt annat, det är liksom inte det som kommer vara det svåra för företaget att driva på i 10 år framåt i produkt. Få in nya människor i teamet, driva den och så vidare. Deployments, allt som är det jobbiga liksom med jobbet. Som inte är det här liksom, ska det vara en knapp där eller ska det vara en knapp där? Liksom. Sen är ju det i sig ett yrke, design ett yrke i sig som inte heller bara är att skratta bort, tycker jag. Som inte bara, men det här är som, vi har bara templates från Lovable liksom. Okej, men
Nej. Det
finns... Det är ganska mycket inom design som inte är det här liksom placering av färg och knappar i liksom ett UV.
Absolut. Och det jag sa innan, jag menar inte att det skulle låta som
jag
att
vet
AI skulle, eller generativ AI skulle göra ett bättre jobb som WordPress-temautvecklare, utan att någon som inte förstår att det ligger hur mycket arbete som ligger bakom att designa någonting, de kan nog se det på det sättet.
Ja, absolut. Men det är som om man skulle be... Som man ber AI att designa typsnitt liksom, att det också är så här, för mig som inte kan typsnitt så är det skitsamma. Det ser bara ut som text liksom. Men det finns ju också en hel vetenskap där som såklart ibland är lite så liksom, lite navelluddpillande, som alla sådana här väldigt smala nischer är. Men det har ju inte varit liksom, det är inte så att det har varit massa hittepå industrier som nu ersatt av en dator som löser allting åt dem liksom. Men det är klart, det finns väl, ja, det finns effektiviseringsfrågor och så här. Det finns såklart vissa typer av så här rote tasks inom utveckling som AI kan göra till viss del, men det är ju liksom som att säga att ja, men IntelliSense, det då behöver inte jobba längre liksom. Eller scaffolding i MVC1 liksom. Man behöver inte jobba längre, det är bara att klicka på en knapp så har man en app liksom, klar. Ruby on Rails för typ 20 år sedan eller vad det var liksom. Det är 15 år sedan, så det är mycket där som kommer igen, där de coola flashiga grejerna är liksom redan, de finns fast bättre på många sätt. Om man är utvecklare, om man redan kan grunderna.
Men samtidigt tror jag att skillnaden nu mot förr är... Om du tar så här scaffolding i MVC1, i ASP.NET Core, MVC1. Det var ju bara tekniker som förstod den biten. Så här, okej, men här kan vi spara lite tid när vi ska ha upp en kruddgrej för den här grejen.
Ja.
Men det var ju inte så att din chef eller jag vet inte, någon så här COO eller någonting liksom fick för sig att, bra, men då kan vi sparka någon.
Ja.
Nej, men du förstår vad jag menar.
Ja.
Men nu helt plötsligt så liksom har du den här, det är liksom, det är så inkorporerat i liksom samtiden på något sätt, att alla har sin bild av vad den här tekniken gör.
Ja.
Som ofta inte stämmer heller.
Och det där är någonting jag tänkt på ganska mycket kring verktygen i sig och hur de används och vad de kan göra för gott och vad de kan göra för dåligt där liksom. För det är ju ganska lätt att som expert på någonting kunna se var ett sånt här verktyg kan appliceras på ett bra sätt. Och man kan utvärdera det enkelt och se, ja, men det här funkar inte. Jag kommer inte liksom generera mina egna krypto med ChatGPT liksom. Då är man ju dum i huvudet om man gör det. Men däremot att liksom, jag behöver lära mig någonting. Kan du ge mig ett exempel på hur en app skulle se ut i det här språket liksom. Visst, det kommer inte vara perfekt, men det finns en ingång där. Den typen av uppdelning, att man fattar skillnaden där. Men det som jag är ändå inte rädd för, eller som jag tycker är väldigt synd och jag tror kommer bli ett problem, är vi som lär oss programmera långt innan det här fanns eller ens var på kartan sån här teknik, man satt ju liksom stångades med att bygga sin telefonbok i Python eller liksom sin lilla POP-sida för sin CS-klan. Allt det där som man gjort som ung eller som, eller även om man nu inte gjorde det som barn, så när man pluggade liksom, att man fick sitta där och balansera binärträd och liksom lära sig typsystem. Och att den biten, den här liksom grundläggande juniora glädjen pluggas ju igen av sådana här verktyg, för de är så lätta att göra det här basic-grejerna med liksom. Ja. Och det är ett problem för dem som vill lära sig på riktigt, för de kommer att säga okej, ska jag bara fuska fram lösningen med AI och bli klar och gå hem, eller ska jag liksom sitta och gräma mig över hur svårt allting är och lära mig sakta men säkert. Det är svårt att välja det senare när man också får höra att AI kommer ersätta dig ändå liksom. Du måste hänga med i AI-boomen för att bli en programmerare nu liksom. Och det tycker jag verkligen är genuint synd och lite färgande att juniorer liksom bjuds in till att skjuta själva i foten ganska rejält nu. Mm.
Ja, absolut. Och när du lägger fram det så, vi vet ju alla hur dopamin fungerar. Man tar ju hellre den här snabba kicken nu än att ta den om 3 veckor. Men en annan aspekt av det som jag tycker är lite synd är dels som du sa, liksom, att de missar. Men jag tror det är så mycket så här kunskap som på något sätt kommer gå förlorad med om det är på det sättet man lär sig.
Ja.
För, alltså, för man behöver inte förstå någonting när du vibe-kodar i Cursor. Du behöver liksom inte... Eller, absolut, du behöver förstå. Men du behöver inte förstå på samma sätt. Alltså, du lär dig aldrig liksom så här liksom skillnaden mellan att göra saker. Och det du sa innan om kryptering och så här. Man skulle aldrig så här låta ChatGPT generera... Vi kommer se sånt, jag lovar dig.
Ja,
du kommer få någonting. Man bara, men det här fältet är krypterat. Och så frågar du, okej, är det symmetriskt eller asymmetriskt? Eller hur?
Är det MD5?
Exakt. Eller så här, Base64 encodat. Nej, gör inte så. Alltså jag tror helt allvarligt att vi kommer börja se sånt.
Och det där är ju en utmaning tycker jag, om man tänker liksom ur IT-företagsperspektiv eller IT-organisationsperspektiv, att vara i en organisation, vilket nog alla är nu, där liksom IT är på tapet eller AI är på tapeten, där säkert ledning är nyfiken på AI, PGA, effektiviseringschans. Att lyckas liksom, för man kan ju bli en bromskloss som bara säger allting är skit, jag vill inte, och det kan man ju vara för egen del, men det kommer inte heller vara så, funka så bra, vara det liksom i 10 år till och bara säga, allting suger. Man känner så. Men frågan är liksom hur, vad borde man göra, eller vad borde man rådgiva sin chef eller sin juniora kollega liksom att tänka på och fokusera på att göra kring de här verktygen. För det är svårt att hålla emot floden liksom, med att bara säga att det är dåligt. Jag tror inte att du har något jättebra svar såhär spontant, men det kanske du har.
Nej, men jag tror man måste se det som ett verktyg som alla andra, att verktyget ersätter inte, alltså att kunna ställa kritiska frågor. Och det är lite på samma sätt som att det är väl jättemycket så här automatiserade verktyg som man använder dagligen som inte är, men man litar ju inte på dem till,
nej,
man litar inte helt liksom utan restriktioner på ett verktyg. Och jag tror det är det man måste lära sig, så här. Absolut, om du känner att du kodar snabbare med Copilot, så här, gör det så liksom. Men någonstans så får man inte tumma på kvaliteten så här. Okej, finns det tester som tänker det här? Förstår du koden som du har producerat?
Yeah.
Alltså den typen av väldigt så här enkla frågor liksom. Jag tror inte man får glömma av det. Jag tror att problemet kommer när det är icke-tekniker som använder de här verktygen. Jag tror det är det stora problemet.
Mm.
Alltså, jag tror att de inte använder det som ett verktyg utan som ett orakel som kan bygga en boring cash cow eller ett nytt internt system eller vad det nu kan vara.
Det är ju intressant att tänka på vad liksom är, om man som utvecklare, vad är artefakten man producerar? Det är ju på ett sätt då, är det värde till kunden eller till ens arbetsgivare, är ju ett sätt att se på det. Man skriver kod och koden incheckar i ett repo och sådär. Och sen bygger man en produkt i sig då också som gör någonting och är någonting och går att ta på liksom. Men värdet till kunden eller till arbetsgivaren och produkten man bygger rent praktiskt, hur den funkar och är, om man som utvecklar inte känner ett ägandeskap kring koden som man producerat. Alltså en slags, det här är mitt ansvar. Jag har skrivit den här koden. Om inte jag har skrivit den så måste jag ändå veta vad som har hänt i koden och kunna förklara den och så vidare. Om man inte har det så kommer de två andra fallera snabbt. Det kommer bli en skitprodukt och värdet kommer stagnera liksom, för arbetsgivare eller kund eller vad det är. För att outputen måste fortfarande vara någonting man förstår och äger. Och det går inte heller att säga att om då förut ska man skriva allting i assembler eller liksom. Vi använder ju kompilatorer idag. För det handlar inte om nivån, utan att veta abstraktionen och förstå den på något sätt och veta var gränserna går. Det är ändå där man måste liksom vara kvar som utvecklare, tycker jag.
Ja, och sen kan man fråga sig också en annan sak så här, liksom, angående abstraktionsnivå. Så här, liksom att det som alla de här verktygen gör är att spotta ut sig högnivå kod. Och om det nu är tänkt liksom att man inte ska behöva programmera, varför spottar inte ut sig ren maskinkod liksom, färdig för en viss processorarkitektur? För att, ja men du förstår vad jag menar. Och det är väl det som är skillnaden så här, liksom, att de som inte är programmerare, det kunde lika väl, ChatGPT kunde lika väl ha spottat ut sig maskinkod.
En exe-fil liksom.
Nej, men allvarligt. Så, och sen också, jag vet inte om jag berättade det, men jag hade den här konversationen, det var någon som Cursor, det visade sig att Cursor använde sig för C++ använde sig av Microsofts debuggers och kompilatorer på Windows. Och det gick emot Microsofts licensavtal. Och folk var jätteupprörda, så här, det här är en blocker, jag kan inte bygga, bla bla bla. Och då skrev jag en liten så här snarkig kommentar, så att vadå, kan inte vibe-coda ihop er egen debugger? Men det blir också ett problem, så liksom att allting som man läser om som generativ AI, problemen som generativ AI löser är ganska simplistiska problem. Det är inga stora problem. Man säger fortfarande inte så liksom att men jag ska göra min egen POP-kompilator eller transpiler till C med ChatGPT på en helg. Nej, för att grejen är att den typen av, alltså alla de här verktygen och plattformarna som det här bygger på är så oerhört komplicerat och kräver så oerhört mycket liksom kunskap och liksom know-how. Så jag vet inte, jag kan inte komma på ett enda exempel där man har gjort någonting liksom så här.
Nej.
Så här, byggt en drivrutin för någonting liksom med generativ AI. Jag kan inte se hur.
Nej, och det är en intressant fråga om vi säger att generativ AI fortsätter att liksom växa och användas inom utveckling på ett sätt. Då är det som att det skapas ett kastsystem av liksom de som är de gamla konstiga utvecklarna som förstår hur det funkar och som kan bygga en kompilator eller som kan bygga någonting som kräver mer detaljkunskap. Och sen de som typ så här gör kruddappar i Next.js liksom. Och det är lite oroväckande, för där vill man ju liksom inte känna att det blir ett glapp. Nu händer någonting med ljudet här, ska vi se. Sitter och lyssnar på tystnaden. Nu är du tillbaka.
Mina hörlurar kopplade ur.
Typiskt. Sa du någonting? Eller? De vill inte höra mer om mitt snack. Nej, men det känns som att det finns en stor risk att det blir ett glapp eller en slags, ja men ett glapp i liksom yrkesrollen utvecklare. För att det är inte så att, alltså, det är inte så att OpenAI använder sina AI-agenter för att skriva OpenAI-grejerna. Liksom. Det skulle de ju aldrig göra liksom. För det är för komplext, för krävande, det är för liksom, tillräckligt avancerat. Men och det behöver inte vara liksom, det behöver inte vara den mest avancerade, komplexa, det måste vara ren C liksom, för att det ska vara svårt att skriva det. Men det är bra exempel som inte går att göra liksom, med bara lite känsla. När det inte är webb eller när det inte primärt är visuell output som man får ut som en app eller liksom, någonting som går att titta på. För där är det så lätt att säga, det blir lite fel här. Jag ska ligga här bort istället. Nu klickar jag där. Det funkar inte det. Okej, det funkar. Men liksom, om det är en driver som man bygger och så är det en minnesläcka som bara syns på min arkitektur. Liksom. Lycka till att hitta det när du byggt vibe, kollat fram din liksom, skrivrutinsdrivare. Det kommer inte hända.
Jo, absolut. Och Men frågan är så här, och det, återigen, det här är elitistiskt, men den typen av programmerare som du snackar om, är det ens programmerare om man skriver kod som man inte förstår eller som man inte kan debugga eller som man inte kan laga?
Nej.
Det kanske är två olika yrkesroller,
ja,
snarare.
Ja, men programmerare det är det.
Och nej.
Då kommer de vara liksom juniorprogrammerare i 20 år, om man är kvar, liksom, om man inte kan ta sig ifrån den kryckan. Som det blir om man lärt sig programmera med sådana verktyg och aldrig går ifrån det, då är det ju bara en krycka liksom. Och då kommer man alltid vara, ah, men jag kollar på det, ah, det blir fel igen, ah, men jag återkommer en fix snart, ah, det blir fel igen. Alltså den som man har känt, sådana utvecklare, även utan AI, finns det sådana utvecklare också som liksom aldrig riktigt kan ta sig vidare från det här liksom, lite huvudlös kyckling lösningarna som bara liksom springer runt och bara, ah, ja, men nu är det klart, eller jag vet inte. Och speciellt då om det är en organisation som inte är mogen nog att utvärdera utvecklare på ett sånt sätt och förstå impacten de har. Om man har många vibe coders liksom i sitt IT-stall, det kommer ju skapa en kultur, det kommer skapa en oseriositet, tycker jag, i utvecklingen, som jag tror skadar ett företag i längden om man är beroende av sina IT-lösningar liksom, eller sin produkt man bygger. Och det kommer man inte se i början, för det kommer vara så snabbt. Ja, kolla här, vi har gjort den här. Ja, det nya teamet, de är snabbare med allting. Och så bara, men ingenting funkar inte. SSL funkar inte. De har nedtid konstant för det. Alltså, liksom, ja. Så det är ju ett problem. Och det är ju faktiskt, det är lätt att man låter ju som en så här defensiv surgubbe som är rädd att bli ersatt. Men det är verkligen inte det handlar om, utan det är snarare tvärtom. Det känns som att hela liksom, den juniora, nyexade biten av IT idag kommer liksom skjutas i sank.
Ja, man kan ställa sig den här frågan. Skulle man våga sätta sig i ett flygplan som är designat av ChatGPT?
Nej.
Och så personen som tog fram det här flygplanet har aldrig byggt ett flygplan förut.
Give me some basic principles of building an airplane, please. Liksom. Så får man, of course.
Nej, men om man ställer den frågan så här, eller, det behöver inte vara något så stort som ett flygplan, men skulle du installera en vattenpump som är designad av ChatGPT av en människa som inte vet hur en vattenpump fungerar? Nej. Eller sätta dig i en bil där styranordningen är gjord av någon som inte vet hur styranordningar fungerar? Alltså det är väl det snarare som är problemet. Så här att programmering är inte liksom det är ett yrke som kräver tålamod och förståelse och att ha ett processtänk och liksom se helheten och liksom...
Och en skepsis, tycker jag, som man ofta måste använda.
Exakt. Och jag tycker inte det... Absolut, ska man ha ett team av vibe coders, jag kan inte se hur det skulle sluta bra, faktiskt.
Ja, det blir ett POC-team, och det kan de ju få vara i så fall.
Ja.
Alltså ett team som skapar POC-ar och skapar utkast och kolla här, vi tänkt så här, vad tror ni om det här? Liksom. Men att gå ifrån de här vibe-codade POC-arna till ett system som är på riktigt, man måste vara med på att det är typ som att gå från en Figma-skiss till att gå till ett sånt. För det är inte liksom det här, ja, men vi har ju den koden här för det här visuella. Ja visst, det är ju bra, men det är ju inte det svåra att bygga ett system bortom en to-do-app liksom.
Nej, och sen är det så mycket gotchas också, som saker som kan se bra ut, och om man inte vet så, eller så här, varför använder man inte liksom flyttal för att representera pengar liksom.
Ja.
En sån grej har man lärt sig den hårda vägen oftast, eller någon fått veta varför av någon som har lärt sig den hårda vägen. Men den typen av kunskap försvinner ju helt om man inte...
Ja.
Och det är bara ett enkelt exempel. Det finns ju hur mycket sådana grejer som helst som folk inte förstår hur viktigt det är att faktiskt kunna för att bygga system, speciellt system som hanterar pengar eller människors välmående på något sätt.
Ja, ja. Nej, verkligen, och vi håller med varandra liksom till fullo, och det är väldigt tråkigt på ett sätt, men det är svårt. Jag tror att, och jag menar, jag känner utvecklare som är seniora, erfarna och använder sådana här verktyg, och de är ju väldigt måna om att vara säkra på vad de gör och förstå verktygets begränsningar och faktiskt använder det som ett verktyg som utvecklare. Och då är det liksom, funkar det för dem så funkar det för dem. Det kommer inte jag säga att du vet ingenting om programmering. Liksom. Då är det mer en delvis ett arbetsmetodsfråga, hur tycker man om att jobba. Vissa gillar att sitta i Vim utan color highlighting, eller vad heter det, syntax highlighting fortfarande. Liksom. Och det är som det är. Men så länge man vet att en person, eller vet och vet, men så länge en utvecklare kan stå för sin output och kan äga den på riktigt, alltså även inför sig själv, veta att de kan äga den, inte bara låtsas äga den liksom, utan faktiskt förstår det de har gjort och varför de har gjort det. Om det sen är gjort med scaffolding eller med AI eller för hand i Vim liksom, det är ju skitsamma egentligen, för det är inte det, det är ju inte liksom out, det är inte koden i sig som är, vad ska man säga, när man, varje gång man programmerar någonting, så man lär sig det man programmerar, så man förstår det man skriver och man inlämnar det liksom i sin hjärna, helst också i teamets hjärna liksom, det man bygger, det man löser, varför man gjort det så på ett visst sätt. Och det får man ju inte alls av generering, utan det är bara liksom, men det här löser det här problemet, kan man ju tänka då. Det här löser våran liksom, jag vet inte, våran portal för att boka bilar liksom. Det går att göra nu liksom, okej, okay? Men har ni tänkt på det här och det här och det här och varför ni gör så här i koden? Och det kan man aldrig svara på om man inte ens skrivit koden själv. Och i längden så är det ju liksom, och det är ju också en sån här väldigt, känns som en uppenbar sak som man pratar om så mycket, men det är ju liksom underhållning och nyutveckling eller nya features, det är ju det som är jobbigt med att programmera. Det är ju inte liksom att, greenfield, nu det kräver snarare kravinsamling och förstå problemet innan och sådär, och det är svårt. Men just det här, vi har alla kraven, vet vi ska bygga, okej, nu ska vi bara programmera en cool ny webbsida. Det är ju liksom, det är en gång om året man får göra det, och då är det, kul, det är en sån här kul dag då, man får bara koda lite liksom. Men det är jobbet runt som är det riktiga jobbet. Och det är svårt att förklara för någon som inte vet hur programmering fungerar eller hur utveckling fungerar på riktigt.
Nej, exakt. Jag är nog en av de där sjuka människorna som tycker om andra delen. Jag tycker om att jobba med färdiga system och försöka förstå och hitta, så liksom, det bästa är när man har ett legacy-system som man måste lägga till ny funktionalitet och det inte finns några tester som måste.
Jag har börjat säga det också ibland till folk, att jag gillar det här kladdiga, liksom, ge mig det skiten som ingen annan vill ta i, för det är, då får man verkligen testas liksom, tycker jag, och verkligen bidra och hitta lösningar på ett sätt som känns rejält, som inte bara är, vi har 3 år nu suttit i vårt team som bygger på ett design-system här liksom, som är perfekt, som ingen använder, men det är perfekt nu liksom. För det är ju roligt på ett sätt, men det är inte jättespännande utmaningar professionellt, tycker jag. Den typen av så här klina problem liksom.
Nej, men det är väl lite som att tycka om pussel liksom. Ja. Man vill inte ha får du bara lätta pussel hela tiden, hur kul är det?
Bara vita fruktansbitar liksom.
Exakt, du vill ha en curveball som är 5000 bitars.
Ja, men det är, man vill ha friktion i jobbet och i livet, att få motstånd och få utmaningar som faktiskt, att lösa dem är faktiskt tillfredsställande och lärande. Och så kunde den friktionen, om som friktion är helt bortblåst i det man gör liksom, det kommer man aldrig lära sig eller utvecklas, och man kommer också, tror jag, ha skittråkigt efter ett tag på jobbet.
Jag håller helt med. Fan, vilket tråkigt avsnitt
det här. Ja, det var tråkigt.
Bara håller med varandra. En sak som jag tänkte på med innovation. Så liksom, jag tror det är nog ingenting som de här systemen kan göra. Alltså innovera på riktigt liksom.
Nej.
Hitta nya lösningar på existerande problem. Så som man gör när man itererar kring någonting och så får en snille blixt och bara, vänta så, vi bygger om det på det här sättet.
Ja.
Det har jag svårt att se.
Nej, alltså de insikterna, nästan alla gånger jag fått de insikterna i jobbet, så är det ofta att man, 2 eller fler personer är missnöjda över någonting tillsammans. Det här är någonting här i lösningen som inte funkar. Så man börjar bolla, ska vi göra så här? Nej, ska vi göra så här? Nej, alltså det är inte helt. Alltså bara efter liksom 5 timmar av möte och snack, så bara vänta, det här är ju fel. Vi har gjort fel här. Vi måste göra om det här. Liksom. Det här, och så hittar man en ny liksom, approach att göra det på. Och den typen av det här liksom stöta, blöta, uppförsbacke, allting är fel och ingen är helt nöjd. Det liksom går ju tvärt emot lite hela liksom sättet man arbetar med AI idag. Att, men jag fick lite svar från AI, här får ni se på dem. Vilken var bäst? Ja, vi tar den. Okej, klart. Det tog 5 minuter.
Nej, men jag håller med. Jag tror en av de mest givande stunderna i min karriär var när jag satt på ett försäkringsbolag och de hade en grej som folk var helt fine med, men den tog 5 timmar att köra. Och jag och en annan, precis som du sa, liksom jag och en kollega, vi störde oss på det så jävla mycket. Och så satt vi satt nog i 2-3 dagar och bara snackade om liksom, yeah. Så en whiteboard och pratade. Och sen fick vi ner den här körningen till, tror jag, 6 eller 7 minuter i slutändan. Från 5 timmar till, bara för att vi tänkte om och liksom, behöver vi det här? Kan vi göra det här i det här steget istället? det är lätt att det blir att om man inte förstår resultatet att ah, 5 timmar, ja, men det är fine.
Ja.
Det är fine att, liksom att man bara accepterar saker, att det blir liksom någon, något ifrågasättande eller liksom så här, hur kan vi förbättra den här grejen, hur kan vi, ja men.
Mm. Jag håller med. Det är, och det där är, jag får nästan gåshud när du säger sånt där. Det är så mysigt när man får chansen att göra det där liksom. Att verkligen gräva ner sig i någonting och bolla. För man vet, alltså, och det tror jag också en erfarenhet sak, att man vet att ingenting är rätt. Ingenting är optimalt. Och ju mer man gräver någonting, ju mer kommer man hitta som att det här, varför gör vi det här? Det här borde inte behöva göra. Det här kan vi ta bort liksom, eller göra om sig och så. Här är ju en bugg som ingen har märkt för att inte kommit upp på ett tag. Och det där finns ju överallt i kod som människor producerat noggrant för hand liksom, tillsammans med tester. Och ändå uppstår de där problemen. Och kan ligga liksom, och pyra under år och bygga upp ett problem som ingen märker förrän det är för sent. Liksom. Så nej. Jag är ju... Jag ska inte säga att jag gärna har fel, men jag är öppen för att ha fel. Men jag tror verkligen inte att vi kommer se en produktivitetsökning inom systemutveckling överhuvudtaget med sådana verktyg, om det inte är termer av så här, men generera tester, dokumentationsöversikt, men även där liksom, jag vet inte, för mig är det också tiden man lägger på att göra vissa saker är inte bortkastad tid.
Lite katta över det liksom, ja, men man det lär finns sig om att göra.
Till viss del i alla fall. Sen är det klart, visst, det är klart att det finns repetitivt arbete som man gör, som man gärna slipper liksom, men
Min åsikt är i det här generellt när folk säger, ja, ah, men det är så lätt att så här, jag kan skaffolda de här testen på så här kort tid, men jag vet inte, mitt problem har aldrig varit att jag skriver för långsamt liksom. Nej, tiden att skriva kod
liksom.
Jag tänker för långsamt.
Det är hjärnan som blir så seg.
Jo, men jag vet, men du förstår vad jag menar liksom, att just det här liksom att jag kan skaffolda 10 test så jag slipper skriva dem. Att skriva de där 10 testerna, det tar ut liksom en promille av min arbetsdag. Du förstår vad jag menar, alltså det är inte ens värt nästan att optimera. Alltså man kanske gör det för att man tycker det är tråkigt, eller liksom man tycker det är, vad heter det, vad är ordet jag letar efter? Det är för mycket upprepande.
Ja. Enformigt.
Man vill enformigt. Men jag vet inte, som du sa, jag tycker det finns lite värde i att faktiskt
Och där, även där är ju, även testerna är någonting som man ska läsa sen. Alltså testerna är ju också en artefakt som någon ska läsa någon gång.
Ja,
och de är inte bara input.
Nej, och en annan aspekt är också att tester faktiskt måste vara helt 100% korrekta.
Ja.
Alltså det är ingenting man bara annars är det meningslösa. Det är ingenting man bara slänger ihop så här. Ah, generera 100 test. Ah, nu har jag 100 test, bra.
Allting är grönt idag, då är det allting rätt idag liksom.
Nej, men ja, men dels det, allting är grönt, men är det rätt test? Testar de rätt saker? Ja. Liksom, vad är det för typ av test?
Ja, jag håller med. Och det är klart, det finns ju någon gräns där liksom. Ja, men som, för ett tag sedan så skrev jag om, vi hade typ, om det var 10 eller 15 testcases, som varje var liksom en testmetod med X-unit eller N-unit eller vad det är, en fact liksom. Och så, men alla här testerna är, de testar samma flöde med lite olika input bara liksom, och lite olika setup. Så jag slängde bort dem och gjorde ett sånt här testcase, tabelltest, testcase heter det kanske, ja du vet, en testsource.
Teori med inline
precis,
data.
Ja, precis. Och där då att Copilot genererar nästa rad, jag tabbar in liksom med input och så säger, ja men det var nästa jag ville ha, vad bra liksom. Där känner jag, okej, ja visst, det är väl okej. Det är också typ en sekund spara tid om man ska vara realistisk mot kompisar liksom. Så att det finns så lite där liksom.
Jo, fast det som den gör då, det är nästan så här, den agerar nästan som en fast tester snarare än att den skriver. För du har redan designat själva testet.
Precis.
Nu genererar den bara lite input och du tänker, fine, kör.
Ja.
Ta den här inputen med. Liksom, vad är det? Det ser fine ut. Så det är mer liksom att han agerar fast tester än att han faktiskt skriver testerna åt dig.
Verkligen. Och men, jag hade ju, hade testerna skrivits med AI, så hade jag ju bara, ja men add one more case like this och fått ett till test. Så jag har sett 15 eller 16 testmetoder liksom. Så att den där, och det är klart att AI-teorin skulle kunna lära sig sånt också, men det känns som att det liksom blir en, jag vet inte. Jag är också skeptisk till att tester är bara någonting som måste dit. Liksom dokumentation måste dit liksom. Men nej, det måste inte dit. När du skriver dokumentation, varför gör du det? Vem ska läsa det? Och vad ger det dig när du skriver? Allt det där är liksom ett värde som finns. Och ibland är det värt att göra det, ibland är det inte värt att göra det.
Absolut, och jag tror alla som har programmerat någon har haft ett testprojekt där varje test har haranger av setup-kod. Och att man bara kopierar det där testet och fortsätter med exakt samma setup och aldrig så här, ta ett steg tillbaka och tänka bara okej, men kan vi skapa en fixtur av den här setupen liksom där vi kapslar in så det blir lättare att skriva tester sen eller liksom där vi inte flyter oss på liksom implementationsdetaljer eller liknande. Och, så jag håller med, tester är absolut ingen efterhand, det ska inte vara en efterhandskonstruktion, det ska vara en aktiv del av. Men det var en annan sak också som vi snackade om i början där, som jag sa att jag hade jättemycket input på, och det är när man läser om generativ AI och man ifrågasätter huruvida det är en produktions, huruvida så här, produktiviteten kommer höjas här liksom. Det är att man alltid får svaret sen. Nej, inte nu, men 2027. Eller inte nu, men sen kommer den kunna. Och fan, jag vet inte hur det är med dig så här, men jag bygger inte liksom min min omvänsel liksom, jag bygger inte liksom mina åsikter på vad som hypotetiskt kan hända i framtiden. Jag bygger på vad kan ni göra just nu.
Jag håller helt med. Och det har gått 2 år sedan ChatGPT blev stort, tror jag, ungefär. Det har inte hänt så jävla mycket på den tiden. Det är klart att modellerna är bättre, det är större context window, de är snabbare liksom och sådär, men de har andra modaliteter, men liksom det har inte skett någonting som är liksom nästa steg upp, att man blir lika chockad liksom, oh wow, vad har de gjort nu för sjukt liksom.
Så att nej, det, men det är väl det. Folk snackar väl om AGI, artificial. Nej, men det var lite min poäng så här, liksom, att när man ifrågasätter eller liksom, när man kommer med frågor så här, bara, nej, den klarar inte av det nu, men sen, och AGI dyker ofta upp i, vad det, så står det för, artificiell generell intelligens.
Precis, ja.
Det är väl som någon slags
en omnipotent AI-agent liksom, som vet allt,
kan allt. Singulariteten. Jag tycker det är så fruktansvärt fantasilöst svar. Ja, men det fixar vi sen. Ja, ja. Då får det låta som att det här steget från det vi har nu till sparka alla programmerare bara ett hypotetiskt, liksom bara en implementationsdetalj bort.
Ja,
liksom.
Vi kan flyga till månen, så snart kan vi flyga till nästa stjärna också. Det är liksom bara en skillnad av att kunna nå lite högre i graderna. Liksom.
Ja, exakt. Det är som, ja.
Men det där är ju, för det finns ju ett problem där, och det är, alltså, det är lätt att tänka att det är gradskillnader när det är väsensskillnader. Alltså man pratar om någonting helt annat. Det är inte bara, men om vi bara får 1 terabyte större modellkontext, då kan den liksom
Ja, exakt. Och jag tror inte det är inget linjärt problem, eller? Man Nej. Löser inte det genom att bara, du liksom kräver någonting. Alltså skulle så här, AGI komma imorgon, absolut, jag kapitulerar. Varför ska jag skriva kod då? Det är helt meningslöst. Men man pratar om det som att det redan, att liksom bara är, förstår man, lite som kall fusion liksom. Det är bara 10 år bort, har man sagt, sedan 60-talet.
Det är bara en formalitet som står i vägen liksom. Det är lite...
Ja, en liten formalitet med med att binda ihop atomer.
De är så nära varandra. Det borde inte vara så långt kvar nu.
Nej,
alltså jag har ju, det är ju, jag tycker det är så synd också på ett sätt, för AI-teknologin är ju intressant. Det är en intressant teknologisk lösning och intressant forskning om det, och problemen är väldigt nya. Liksom, hur löser man när man har en modell som inte går att se, alltså inte går att förstå egentligen som skapare. Det är mycket så här, bara utifrån sett, så spännande liksom, forskningsområde, men det har liksom tagits över, som allting tas över av liksom hype dudes på LinkedIn och folk som vill sälja någonting. Så att man tappar liksom helt intresset av det nästan som teknologi, för man är så trött på det.
Och det är lite synd, för det finns ju, alltså man bortser från alla moraliska problem med det, och alla miljöproblem med det, och alla scam, och att man inte längre kan lita på vad man ser på tv.
Då är det en väldigt bra teknologi i framtiden.
Så finns det faktiskt. Nej, men absolut. Alltså, det finns ett användningsområde för det. Men sen kanske vi inte använder teknologin där den faktiskt borde användas. Vi använder den för att generera tråkiga mail och kod. Och när man kanske borde använda den på, alltså att turbo booster liksom så här, liksom MRI, så här, liksom, yeah. läsa liksom, så här, inom medicin och så här, liksom, att hitta cancer i röntgenbilder eller medicinsk forskning generellt, ta fram mediciner eller liksom.
Hey, ChatGPT, can you give me the cure for AIDS, please? Ja, nej, men jag håller med. Det är klart att det görs sånt också. Liksom. Men det finns säkert 1000 företag som just nu väntar på att tälja guld inom medicinforskning och medicinsektorn också liksom, med AI. Jo, men det är inte framhålls alls. Det finns ingen fokus på det överhuvudtaget.
Nej, och där borde väl snarare fokusen vara. För där finns det väl, liksom, om man nu ska bränna de här regnskogarna och smälta polerna, liksom, kan vi inte göra det för någonting som är bra istället
för att skriva mejl? Vi kan använda bildigenkänning för att känna igen var regnskogen bränns med satelliten. Kan vi bränna regnskogen för att känna? Ja, sånt är ju liksom, alltså det finns ju satellitbildsskanning för att hitta liksom humanitära kriser och problematik. Så det är ju redan gjort, men behöver göras bättre. Och även, det är liksom ingen, det finns ju ingen brist på signalprocessningsbehov.
Nej.
Där det skulle kunna behövas bättre teknik som inte är liksom, kan vi vibe-coda en to-do-app igen?
Nej, absolut. Och de exemplen som jag tog är redan liksom, där man ju använt olika typer av machine learning i årtionden. Ja. Men att man kunde använda den här typen av generativ AI kanske för att, vad ska man säga, förbättra eller liksom den typen av forskning.
Ja, och
som
även
liksom, så här signalprocessning till exempel, att liksom att göra såna saker bättre.
Ja, liksom. Nej, jag håller med. Och även viss typ av utbildning och språkförståelse. Det är också svårt med utbildning där, för det blir lätt att man bara ska ha liksom en, men det är bara en chatbot som hjälper dig att lära dig engelska liksom. Och det är inte riktigt där, tror jag, det finns så mycket, men speciellt språkförståelse, alltså översättningsverktyg för att brygga den typen av problematik. Det finns ju liksom en trött med eget pratande nu. Finns ju någonting där. Ja, nej, men det är väl lite, vi har inte pratat så mycket om de liksom moraliska aspekterna, men jag tycker ändå det är värt att ha i åtanke att det är, om man tänker hur mycket snack det var om att liksom, och är att, ja, men man har blod och mineraler i sina mobiler liksom. Om man bara tar den faktabiten som man känner till sedan långt innan och inte längre tänker på. Det är väl kobalt, tror jag, det största just nu som bryts på ett sånt sätt. Jag menar inte med helt fel.
Men litium, tror jag med.
Just det, alla dessa batterier. Om man tar den faktabiten liksom i huvudet, sen tänker man, okej, men tänk hur mycket världens ekonomier och investerare och företag driver fram AI just nu, och hur mycket också det är hårdvaruberoende. Grafikkort, datacenter, allt det. Det vore ju väldigt naivt att tänka att det inte har en liksom ganska tydlig humanitär kostnad, bara liksom i termer av mineralbrytning. Plus då, alltså det kostar el, det kostar resurser för världen att göra allt det här liksom. Och sen kan man ju tjafsa om det, men det är ett glas vatten, tänk all output i form av ett glas vatten för, liksom, ja visst, men det går att kliva hår så, men det finns en kostnad till det som man ändå måste erkänna.
Ja, och där kommer man väl in på det senare argumentet med att när man påpekar det, så är det, ja, men AI kommer hjälpa oss att hitta lösningar på miljö. Dude, det är helt hypotetiskt. Du kan inte säga det.
Ja, liksom. Om vi inte dör först, så i teorin ska vi inte hända.
Jag vet inte vad någon som sa det. Liksom, jorden kommer finnas kvar. Det är vi som kommer dö ut.
Jaja.
När vi inte kan leva här längre.
Alltså, jorden klarar sig alltid. Den har inga problem med oss. Eller det är vi som har problem med den snarare. Liksom.
Den skulle nog ha lite problem med oss, men
ja.
Nej, men jag tycker att det som är mest skrämmande just nu när man ser nedmonteringen av demokratin i stora typ USA, och man ser eller faktumet att man inte riktigt kan lita på vad man ser på, för bildgenerering har blivit så bra. Innan skojade man alltid om att kolla sex fingrar eller du vet, vad är det där för, du vet.
Skrattet har fastnat i halsen lite där.
Ja, jag tycker det. För att det är ofta nu, så, eller alltid när jag ser saker på Blue Sky eller liksom att jag aldrig, man kan inte bara acceptera någonting för vad det är.
Utom inte ens filmer längre liksom, är det då. Till och med filmer går ju liksom ganska lätt generera skit nu.
Att man så här liksom, kan det vara sant? Och det kanske är bra att man är så pass källkritisk, men det är ju inte alls bra för demokratin, tänker jag.
Nej, verkligen inte. Det finns något lockande här, vi ska väl lägga på start, men jag tycker det finns en lockande tanke som är liksom, att AI, just generativ AI liksom förstör hela content-ekonomin i grunden, vilket är härligt att se på något sätt, att det går liksom inte längre att, eller det är på G i alla fall, det liksom trasar sönder hela publika internet liksom. Google är svårt att få träffa på vissa grejer numera, YouTube, alla bildtjänster, allting bara vad är äkta, vad är genererat. Och på ett sätt liksom, jag är liksom låt världen brinna, känner jag lite i detta avseende, att det liksom är bara så, men skönt, tillbaka till textdokumenten liksom. Vad skönt att vi slipper se de här jävla bilderna nu. Sen texten går också genererat tyvärr, men det är lite så här kul att se big tech, om man får använda ordet, liksom slukna upp på sig själv och liksom falla på eget grepp lite där, att genereringen är så kraftfull att det är så lätt att bygga skit att Google liksom funkar inte längre riktigt.
Jag förstår vad du menar, samtidigt tycker jag det är tråkigt för alltså, om man tar bildgenerering som exempel, den är tränad på jättemycket data från människor som faktiskt har liksom lagt sitt liv på att lära sig att måla. Och nu så liksom ser man så här tacky AI-genererade bilder till varenda bloggpost. Och det är alltid någonting som är lite off med dem också, även om det har blivit bättre.
Jag håller med.
Förstår inte folk hur jävla tacky det är med, alltså att, helt allvarligt, sätt dig ner, ta papper och penna, rita 3 streckgubbar. Det är värt så mycket mer i mina ögon än att liksom be någon bildgenereringstjänst att generera någonting.
Jag håller helt med, och det där är ju också en sån sak som förvisso då drivs på ganska bra, vilket jag uppskattar just kring upphovsrätt, speciellt för konstnärer. Och det är också ett faktum inom kod på något sätt, men också något som ingen riktigt bryr sig om, just för att det känns som att det liksom inte ger ingen output ändå av värde, så det är skitsamma nästan. Men just upphovsrättsskyddat material, speciellt då bilder, är ju verkligen liksom, ja, det är hårt också, för att det, man kan se liksom praktiska behovet av att pocka saker eller göra ett utkast eller någonting, och då vill man ha, säg inom speldesign, jag kan bara ge mig en textur för det här liksom, och så får man liksom något som är okej. Även om den sen fixas av något proffs, så är det ändå ett typ jobbtillfälle som går där liksom. De som tidigare jobbade med att göra pockar, eller de som var juniorer och lärde sig på jobbet att göra texturer och så vidare liksom. Så det är lite så här, man förstår företagsvinsten där i teorin, men i längden kommer det ju urholka liksom en viss typ av kunskapsarbete ganska mycket, tror jag.
Fördelen, vad vi kanske får ut av det här, kanske är så här universell basinkomst när det inte längre är sustainable. Det är en bra idé. Alltså, kan man tycka.
Men Island har ju precis gått ner till 4 dagar, tror jag. Eller inte precis, men det var väldigt lyckat experiment tydligen, att gå ner till 4 arbetsdagar. Men på tal om det,
jag tror vi hade varit lika produktiv. Men på tal om content, om du går in på ChatGPT och så går du till deras robots.txt.
Det är no crawlers där, eller?
No crawlers.
Ja, såklart.
De har inga problem med att scrapa hela internet, men om du försöker gå in och scrapa dem, då jävlar.
Det här med open, jag vet inte vad som händer med open AI, men det är inte så open i alla fall. Ja, nu dör Patricks hörlurar igen, nästan. Men jag
nu
tror
är
att
det
ändå...
igen.
Ja, vad bra. Jag sa bara att det är nog ändå dags att lägga på nu. Dina höllor har sagt nej 2 gånger. Det är liksom slut på det roliga.
Ja. Vet inte vad som är fel med dem.
De kanske vibe-kodade av någon Cupertino-kille någonstans.
Drivrutinna vibe-kodade.
Säkert. Ja, det känns som att man har oändligt mycket att säga om det här. Men nu har vi ändå fått göra det ett avsnitt. Jag är verkligen trött på att höra om AI. Så att förlåt alla som behöver lyssna om AI nu i en timme.
Vi får märka upp avsnittstiteln om någonting med AI, så folk
content
kan
warning,
hoppa.
AI, ja.
Mm. Jag är också fruktansvärt trött på det generellt.
Bra, nu kan ju Bartek få höra avsnittet, så kan han faktiskt bestämma titel och innehåll för en titel och beskrivning, tycker jag. Så slipper vi göra det. Han måste ändå ladda upp det i sitt unit-testprojekt eller vad det är han gör, så att...
Ja, vad tutan, nu är det dags att lägga på.
Precis, det var hejdå tutan. Tack för idag, nu trycker jag på stopp.
Hejdå.